I like beer. I want beer. Då har vi podden om hantverksbilar som har sökt sig söderut. Är det första gången, Johan? Vi är de här. Nej, alltså,
är det första gången?
Nej, men alltså, vi är i Skåneland.
Ja.
Är det första gången vi är så långt söderut och poddar?
Poddar menar du?
Ja, poddar.
Ja, ja.
Nej, vi poddar ju i Malmö efter GSB förra året.
Precis. Ja. Ja, så det var inte första gången då.
Det var inte första gången. Och nu är vi inte på GSBF för att den inträffar först imorgon. Men vi är hos Fredrik på Barsebäcks bränneri.
Ja.
Jävligt trevligt att komma hit.
Ja, välkommen.
Trevligt att ni kom.
Välkommen, ja.
Tack, ja. Välkommen. Ja, välkomna, säger jag.
Och om det är så att ljudet svajar så delar vi tre på två mikrofoner. Men ni får leva med det.
Ja. Sharing is caring, som man säger.
Ja, men exakt. Och de som lyssnar på den här podden, de är
vana, ja,
vana
med det.
Vana vid svajande ljudkvalitet.
Ja.
Det är en av feedbacken vi har fått. Men det är hellre ofta och roligt än sällan och perfekt.
Ja.
Vi kör den devisen. Men för att vi bara lite upp stämningen så öppnar vi varsin öl från Smögenbryggans bryggeri.
Ja, det står likadana, ser jag här.
Nej, vi har tre olika.
Tre olika. Jag fick en pale ale, vad fick du?
Jag fick en lillpils, jajamän, folkis, 3,5.
Ja, och jag fick snipa.
Snipa.
Fingertång.
Ja, det var ju ofta sjötema givetvis, men de har ofta produkter från havet.
Sjötema.
Ja, och havstema.
Havstema får det väl vara ändå.
Ja, ja, det får det väl vara.
Ja, jag hör vad du, säger.
Nu är vi hos Barsebäcks bränneri och då ska vi inte snacka jättemycket hantverksöl, även om det kommer säkert beröras eftersom Fredrik är en gammal hembryggare.
Ja.
Och till och med en hembryggare deluxe.
Ja.
Men vi snackar bränneri. Alltså, bara, kan du ta jättekort? Du startade rätt nyligen.
Ja, eller bolaget heter Barsebäcks bryggeri.
Ja.
Och det drog igång i januari 2022.
Ja.
Ja. Och tanken var ju från början att vi skulle börja koka bier.
Bier är alltså öl för göteborgare.
Ja, just det. Ja,
bira, säger vi.
Ja, ni säger bira. Ja.
Nej, men jag, är det något halvdansk?
Ja, jag tror det. Jag jobbar i Danmark, så det är normalt okay. Sett. Men jag är ju hembryggare i grund och botten. Och har ju bryggt sen i 12-13 år.
Mm.
Så tanken var ju att, eller ja, när jag renoverade huset som vi bor i så byggde jag ett bryggeri. Och det exploderade väl i storlek.
Ja.
Så det slutade med att jag hade ett mer eller mindre kommersiellt bryggeri där hemma. Och det var ju lite ohållbart. Så,
du eller din fru?
Min fru dricker ju inte öl. Så att, ja, men det blev för mycket. Men så jag startade Barsebäcks bryggeri, men jag hade ju tanken om att det skulle också heta bränneri. Eller som ett särskilt tillstalsnamn.
Mm.
Och sen hände inte så mycket mer i småbarnsåren. Och ett år senare, eller ja, jag byggde och renoverade lokalen som jag driver verksamheten i.
Som vi står i nu?
Ja, men exakt.
Jajamän.
När jag väl sökte för alla tillstånd för mitt bryggeri så tänkte jag, fan, jag söker även för spriten. Så den 3 januari fick jag godkänt för skatteupplag för både öl och starksprit.
Vilket år snackar vi då?
Då är det i år.
Det är 2023,
alltså. Exakt.
Jäklar.
Och då tänkte jag så här, jag lägger ölen på hyllan och nu blir det sprit istället.
Men om jag backar, är det så att du sökte tillstånd för både bryggeri och bränneri?
Ja.
Är det någon stor skillnad då när man gör den ansökningsprocessen? Det låter ju lite mer alltså att man kanske behöver ha lite mer för att starta bränneri än ett bryggeri.
Ja, när man söker tillstånd så är det hos, alltså skatteupplaget är hos Skatteverket. Och då är det ju bara vilken box du klickar i din ansökan.
Ja, det är ingen större.
Så där är det ju. Sen har du ju med alkoholvärde och sånt såklart. Men du kan ansöka. Alltså om du vill söka för vin eller vad det nu som helst må vara, vad du ska förvara under skatteplikt då, eller punktskattsuppskov.
Mm.
Så då sökte jag för starksprit också.
Mm. Så det var egentligen ingen skillnad på vad du behövde?
Ja, själva ansökan till Skatteverket var densamma.
Ja.
Men sen är det ju alla andra myndigheter som kommer in
efteråt då när den ska behandlas.
Och ja, exakt. Men när du får godkänt från Skatteverket så har du ju rätt att inneha en panna.
Ja, så är det.
Och det är så började det. Mm. Så då får du rätt att inneha en panna.
Mm.
Men du får inte börja producera. För då ska ju Livsmedelsverket in i bilden. Och brygger du öl så är det bara lokal miljöhälsa från kommunen. Mm-hmm. Så att ja, det är många instanser som ska med. Men i alla fall, så den, i början av januari fick jag ju tillståndet godkänt. Och i februari löste sig allting med säkerheter och allt vad det heter med att man ska ha säkerheter för alkohol.
Vad innebär det då?
Ja, men det innebär att när som i detta fall jag köper 96% i ren sprit. Mm. Mm. Och idag ligger skatten på 526 kronor per liter. Drygt. Och ett sånt tunna, så jag köper 200 liters fat. Bara skatten på den är drygt 100 000. Mm. Och då behöver jag ha en säkerhet för att om någonting skulle hända, det blir inbrott, det läcker eller vad tusan som helst, så behöver Skatteverket ha en säkerhet. Och det är den som är då, den behöver man ha löst med banken.
Mm. Och då får du betala en liten kommission till banken för att de ställer ut den säkerheten.
Ja, men exakt.
Och det kostar några kronor.
Ja, men sen är ju nästa pilsner är då att ingen bank vet vad det här handlar om. Så att jag löste det genom att söka uppskov helt enkelt. I och med att det var en nystartad verksamhet. Mm.
Så det är funkar det praktiken då att du behöver egentligen skattesäkra all sprit som du har på lager?
Ja, man, i sin ansökan så anmäler man hur mycket alltså skattevärde, eller hur mycket sprit, hur mycket etanol du kommer ha. Mm. Och i detta fallet var det ju även öl då som jag sökte för, så hur mycket öl jag kan ha på mitt skatteupplag. Och sen räknar man ut ett schablonvärde och då ska du ha en säkerhet för den.
Okej. Okay. Och det måste alltid stå då?
Den pengen ska låsas på banken.
Lite grann som ett aktiebolag på ett sätt då, att du,
ja, exakt,
du reserverar av ett belopp då utifrån.
Ja, exakt. Fast de här pengarna kan du inte röra. Nej. Du kan ju röra ditt egna kapital. Ja, sen ska det vara tillbaka på slutet av året. Men, så tips till alla som ska starta någonting med alkohol. Mm. Se till att snacka med banken i god tid. Ja. Det är ett tips. Ja. Så att, i alla fall, en månad senare fick jag uppskovet fixat. Och då beställde jag hem min första tunna. Mm. Och då hade jag alla kryddor på plats och började labba. Och 3 veckor senare aviserade jag till bolaget.
Mm. Men jag är intresserad av det här med kryddor. Hur fan kommer man på hur man ska krydda sin sprit? För jag menar, antingen så har du liksom annan du har provat. Vi säger Härnö som är svensk. Ja. Jättebra award.
Världens bästa gin.
Till och med det är världens bästa gin. Ja. Och då kanske okej, men jag försöker göra en som liknar den. Eller jag försöker göra något som liknar någonting som jag uppskattar bara. Ja. Det är ju trevligt, men frågan är, någon annan måste ju också uppskatta det om du ska kunna sälja någonting.
Ja, liksom. Men exakt.
Hur sjutton kommer man på? Eller provar man bara blandar lite grann? Eller hur fan gör man?
Ja, nej, det är en bra fråga.
Du har inte knäckt den nöten kanske.
Nej, jag hoppar över det steget. Nej, men jag istället för att titta på alla andra så utgick jag från vad vi själv gillar. Mm. Jag och min fru då. Mm. Och vilken typ av cocktails som vi normalt sett gör. Och såklart så provade jag massa olika gin på marknaden. Och jag har tittat på, jag vet inte hur många hundratals timmar. Och läst hur många meter och blogg, eller inte, vad heter forumsidor om gintillverkning och allt vad det handlar om. Men så istället för att försöka någonstans kopiera något som finns på marknaden, så tänkte jag att ja, men jag vill göra min egen grej. Och då visste jag ganska tidigt att jag vill ha en, jag älskar klassiska cocktails. Så jag vill ha en fet, fyllig, starkt citrusdriven gin som ska ha en djup, alltså djupa bottennoter, alltså en fet bas, ett brett mellanregister om man ska ta i musikertermer, och även en pigg diskant. Mm. Och jag ville ha mycket citrus, så visste jag att jag skulle jobba med torkade citrusfrukter, för då får du upp en upplevd sötma och du bygger en sötma, socker är en smakförstärkare, så den upplevd sötma ger en fet fyllighet. Och sen så jobbar jag med en viss med såklart enormt mycket enbär. Mm. Det vet vissa som jag känner att det är mycket enbär i den här ginen. Mm. Och sen även det här med att ha den färska citrusen i, som är i en ginbasket, för att få riktigt fräscha toppnoter. Men också lite peppar för att få den långa tonen i destillatet. Mm. Och när man dricker, jag vill ha en gin som man kan dricka rent. Så den som man ska kunna njuta den som den är, antingen i rumstemperatur eller över is. Den ska inte, alltså den ska ligga gott i munnen utan att spreta eller sticka för mycket. Men den ska även funka i en klassisk cocktail eller bara i en jävligt bra GT.
Nej, nu ska vi bara avbryta där.
Ja, precis. Jag tänkte flika in. Jag vet inte om du tänkte på samma sak, jo, men vi har ju det. Testat din in lite grann innan.
Och framförallt rent.
Framförallt rent, det var det vi gjorde, vi testade den rent.
Ja, förra fredagen, precis. Kanske var jag.
Jag måste ju säga där att där har du lyckats väldigt, väldigt bra.
Ja, kul att höra.
Vi har aldrig provat något liknande innan.
Nej, alltså det är ju verkligen en in du kan dricka rent.
Njuta av den.
Njuta av den. Alltså den har ju en komplexitet, den har inte den här spritigheten, den håller ihop och har en stark och bra profil.
Ja, kul att höra.
Så jag tyckte det var, och framförallt det där med du sa att du har mycket ember i, men jag tycker det inte slår igenom så jäkla mycket i smaken, tyckte inte jag. Utan jag upplevde mer kanske pepprighet.
Ja.
Kanske lite mer aromatiska peppar.
Ja.
Citruskaraktären var där definitivt.
Mm. Vi snackade lite.
Och sen hade du en bred kropp på den. Så att den var fyllig. Och nu pratar vi bara om att vi provade den
rent.
Och jag tänkte bara spontant när jag drack den att det var tråkigt att blanda ut den här.
Ja.
För grundsmaken var faktiskt, tyckte jag, väldigt, väldigt, väldigt bra.
Som du sa, aromatisk peppar. Jag fick lite förnimmelse av nästan rosépeppar. Något i den stilen. Som var just inte det här starkpeppriga bara, utan aromatiska pepprigheter.
Ja, nej, men jag har ju en typ av svartpeppar i som också har lite citrusnoter i sig. Sen har jag ju mitt lilla wildcard också som jag håller för mig själv.
Top secret.
Ja, nej, det är inte top secret. Men det är en väldigt trevlig, förbannat dyr peppar som ger en lite lätt fenolisk pepprighet med väldigt fin, trevlig citrus. Mm. Så jag har även testat med szechuanpeppar och sånt. Men jag hittade den här som jag känner att den passar bra.
Men nu tycker jag att den står här. Då behöver vi prova den lite bort också.
Ja.
Vi står ju ändå här nu. Här och nu.
Ja, vill du det?
Ja. Givetvis.
Ja, då får vi bara hämta det.
Ja.
Men är det så att du har ju lyckats komma ändå ett antal olika in under den här 8-månadersperioden? Då? Så att det bara finns en in, eller?
Nej, jag har lanserat 2 in. På marknaden. En dry gin och en navy gin.
Nej, då för de som är lekmän som vi. Alltså, en navy är ju en navy strength, gissar jag. Och den är ju lite starkare.
Ja, stark som fan är.
Stark som fan till och med. Ja. Men vad skiljer mer än styrkan?
Nej, men navyn är ju 58% och min dry är på 52. Och en navy behöver ju vara...
Är den så jävla stark som 52?
42.
42, menar du?
Ja. En navy behöver 57,1 tror jag det är för att det ska klassificeras som det. Och det som, den stora skillnaden är koncentrationen av oljor. Så när du gör gin så egentligen så brygger du te. Så du tar en förbannat mycket kryddor som man kan göra på olika sätt. Men det finns infused gin och sen så finns det ju så som jag gör. Jag stöper ju kryddorna i detta och sen så kan man ju köra i ginbasket bara. Jag vet att det finns vissa stora märken som bara kör ginbasket. Det vill säga att man låter bara ångorna gå igenom kryddorna. Mm. Och sen så får man ut mycket smak av det.
Men då ångorna går igenom kryddorna.
Ja, exakt. Så då kör du bara ren alkohol i den stora pannan. Panna. Ja, och sen så stoppar du bara kryddor i ginbasken.
Mm.
Och sen så utvidgar du in så. Då kan du producera hur många gånger som är på en dag.
Mm.
För att du behöver inte ha en tid att stöpa. Mm. Det gör att jag gör ett te. I stort sett, av kryddor i alkohol. Och i det teet så utvinner jag en massa härliga aromatiska oljor. Och det är de som sen går igenom min pott till oss. Jag kör även om jag har dubbla kolonner och en massa olika finesser på min panna.
Ja, vi ska gå igenom den i detalj
sen. Så är det liksom en pott till som jag ändå kör med denna. Med en whiskyhelmet så jag får en viss refluxfunktion i den, och det innebär egentligen att det omdestilleras, så det förångas kondenseras i själva processen, så du får en hög alkoholhalt. Men jag kör en klassisk pot still när jag kör min gin.
Men så skillnaden är egentligen då att när du lägger dig, alltså den här teet då, det är att du får ut oljor i spriten innan du destillerar den, så betyder det att oljorna också får upp som ångor igen kryddningen och sen kondenserar tillbaka igen.
Till. Så när du kör en pot still så får du ju med dig inte all smak, men i stort sett all smak.
Mm.
Och sen så är det ju, så det man gör när man gör gin i pot still, när man gör gin generellt. Det är att du utvinner oljor i kryddorna. Och sen så plockar du ut dem i fraktioner. Och sen beroende på hur du tar dina cuts så får du mer eller mindre liksom, ja, olika typer av gin-karaktär. Och sen så spär du ner den till din procent du vill ha.
Så när du säger att du tar cuts, då bestämmer du olika punkter eller tidpunkter där du väljer att,
ja, men exakt,
inkludera och exkludera.
Ja. Men maximalt smakar liksom de, alltså du vet att de här punkterna som du pratar om, Johanna, är det som är innehållet maximalt det vill ha? Liksom,
ja, exakt. Och där gör man på olika sätt. Och vissa kör du på alkoholhalt rent. Och vissa väljer att ta cuts rent efter hur mycket mängd man vet att vi, alltså man har kommit fram till att i den här processen ska jag ta ut så här många centiliter eller vad nu kan tänkas vara. Mm. Men eller så gör man det sensoriskt. Så att du smakar av.
Mm. Genom processen.
Ja, exakt. Så du får ju inte
köra bil efter. Så försöker du få någon dose och tail. Du försöker katta bort lite början. Katta bort lite efter. Försöker du hitta någon form av medelpunkt emellan. Det är där du utvinner mest del av alkoholen.
Ja, men exakt. Heads och tails, det är ju en... Du har ju först four shots och heads, hearts, tails.
Men det är det första?
Four shots. Men det är när du normalt sett... Alltså, när du gör från grunden. Mm. Så jag köper färdig 96% i råsprit.
Mm. Du var 99% andra.
Ja, exakt. Så jag köper jag vill köpa ett vitt papper. Mm. För det jag är duktig på, det är att måla på pappret. Mm. Men jag vill inte göra pappret. Sen är det vissa som är jätteduktiga på att då motsvarigheten göra själva målarduken. Ja. Och det är ett hantverk i sig. Men det är ju liksom som att gå tillbaka till att börja brygga öl igen. Mm. Och jag kör mitt bränneri på 25 kvadratmeter. Mm. Plus att min panna, jag kan aldrig få så pass bra råsprit i den utrustningen som jag har. Så att det är inget alternativ. Nej. Så det jag fokuserar på är att jag, precis som alla kockar, de lagar mat men de står inte och mjölkar kossan själv. Om man ska bara dra någon form av dålig parallell. Tillbaka till din fråga. Skillnaden på navy och dry är då att navy-ginnen som man spär ner från drygt 75-80% då, som är i destillatet som kommer ur pannan, spär man ner till 58. Och då får det en enormt mycket högre koncentration av oljor. Mm. Och det är oljorna och det är det man vill få ut. Så att ja, navyn som Barsbecks navy då är ju väldigt len och väldigt fet och inte så spritig trots att den är 58%. Den ska ni få smaka sen.
Men jag tänker så här då, att många tänker ju ren alkohol är ju bibastiskt och spritigt, men nu har vi provat den här och jag kan säga återigen att du får ju inte den förnimmelsen, utan här får du faktiskt upplevelsen av de här kryddorna. Du får inte så mycket känsla av att den är så stark.
Nej.
Den här spriten.
Nej.
Är det koncentrationen av oljor som liksom bryggar i gapet och suddar ut den här spritigheten och tar bort liksom etanoleffekten och ersätter det med mer smakprofil istället?
Alltså en bra neutral vodka är inte spritig.
Det har vi faktiskt väldigt goda erfarenheter av också. Ja. För att vi gjorde ett vodka-test. Det finns ju absolut inte inspelat, för det var ju långt före det här.
Väldigt många år sedan var det.
Ja, och det är så bra. Ja. Nu provade jag Virtuos vodka här för några veckor sedan också, som Death Rye, som blev klassad världens bästa vodka i 2023, och det, ja, det är som på svensk också då, produkt, så att som natto då. Det går inte att jämföra. Nu är vi bara, vi ska inte svartmåla någon, men vi är ju inte absolut vodka svensk längre. Så att i relation till en bra vodka så är absolut vodka odrickbar rent.
Ja, det får stå för er.
Det får stå för oss.
Men
så att vi kommer tillbaka där till liksom vad som gör ändå då en ren sprit drickbar rent utan att få spritkaraktären.
Ja. Det får ju stå för de som gör själva pappret då, i den analogin att den som destillerar. För där kommer du till hur du tar dina cuts. Det blir ju A och O. Dels när du gör från grunden så är det ju vilka typ av gäststammar du använder. När du fermenterar din mäsk och hur du sen... Sen kör du en olika destilleringsprocess och du måste ha x antal plattor för att du ska få en ren process. Men framförallt hur du tar dina cuts. Mm. Det är det som gör att du får en ren sprit eller inte. Mm. Men nu köper jag ju läkemedelsklassad sprit. Som är förbannat neutral. Mm. Och det gör ju också att jag kan fokusera på det som jag är duktig på. Det är ju smaksättning. Mm.
Så du säger i princip att grundprodukten är väldigt viktig för att kunna få en produkt i slutändan. Alltså, men...
Har du en dålig grundprodukt så är det ju lätt att det smakar igenom. Ja. Det finns ju många andra. Så nu är det ju vetevodka jag köper och gör allting på. Sen finns det andra ursprung av neutral sprit. Man får ju även göra på druvsprit till exempel. Och det har en helt annan typ av karaktär i basen. Det smakar ju igenom. Mm. Men så att jag har valt att välja en väldigt neutral sprit för att jag ska kunna smaksätta därefter. Mm. Så.
Mm. Jag måste ha ett svar. Om vi jämför då när vi provade den här förra veckan sedan drygt.
Notera glaset också.
Ja, jag noterar glaset. Det gäller att få den på snitt på bild sen bara. När du ändå beskriver då liksom dina tankar med smaksättningen så blir det så mycket tydligare för en, att man du känner de smakerna. Det är som är så himla härligt när man går ibland som en festival imorgon eller även du ska följa med Fredrik på GSBF för att kunna komma fram till bryggaren och få beskrivet vad den personen har tänkt och vill förmedla och allt sånt med det. Det blir så mycket större upplevelse. Och givetvis blir det här för oss också stå i liksom destilleriet. En fantastisk upplevelse. Och den känns ju för fan ännu bättre idag.
Ja, kul att höra.
Och i fredags var det ju väldigt bra. Väldigt bra då.
Mm. Jag tycker jag är ju före detta fortfarande whiskyfantast, men inte lika mycket som jag kanske var förr i tiden.
Du är ginfantast nu?
Eller öl då. Ja, absolut.
På gin är vi ändå lekmän.
Jo, det kan man säga.
Vi är jävligt mycket lekmän på gin.
Det
är därför vi är här.
Ja.
Men jag kan säga alltså att det här får ju lite vibbarna mer kanske, tänker lite whisky. Alltså att du kan ändå sitta och dricka den ren. Den har en profil, den har en karaktär, den har en kryddighet som man kan uppskatta utan att blanda ut den. Det tycker jag är alltid fantastiskt med spritprodukter. Man hittar den nivån på dem. Och det var som vi sa när vi gjorde det här vodka-testet till exempel, att det hade ju lite olika. Vi hade bland annat en ukrainsk vodka från till och med Krim, tror jag.
Ja.
Och vi hade en polsk, vi hade...
Två polska
också.
Och en absolut.
Och det är klart att den ukrainska vodkan var ju väldigt, väldigt len och fin. Polska var också väldigt fin. Men även när vi var på spritmässan i Göteborg här i våras.
Drinkmässan.
Jag säger alltid spritmässan.
Du tänker ju bara på spriten nu. Ja. Du vill inte ha det här liksom slödrickat.
Nej, precis. Inte blanda ut den onödan. Men när vi var på drinkmässan då så träffade vi också Dalarnas
Gustav på Dala destilleri
ja. Och där provade du hans potatisbrännvin.
Ja.
Och det var också en sån där jätteintressant upplevelse där du fick då ett potatisbrännvin princip som var lent, krämigt, mjukt, runt. Alla de här detaljerna som du normalt inte tänker på när du pratar starksprit. För normalt sett när du pratar starksprit så tänker de flesta på liksom frän, sträv,
stickigt.
Inte gott liksom.
En liksom en konjak och duvi liksom.
Ja, och vi dör.
Och då tänker man bara liksom att sen då ta detta till nästa steg. Ja. Komponera det med andra ingredienser. Kan skapa en magisk upplevelse. Där du får liksom verkligen både spriten gör sitt och sen de andra komponenterna förstärker smakupplevelsen.
Ja, och det ni känner nu dricker ni ju dryen. Det är ju så det jag försöker få fram är den här feta, fylliga kroppen som gör den rund. Så rund, alltså balans har ju varit ett ledord. Och det finns enormt mycket bra gin och det är många som har väldigt mycket peppar och det är kanel och det är spännande smaker. Men just jag försöker få fram en välbalanserad gin som funkar både att dricka rent men i alla typer av cocktails. Och därför i de här två produkterna jag släppt nu har inte jag massa specifik krydda, men jag har inte massa unika saker som gör det speciellt, utan jag har försökt bygga den smakupplevelsen som jag själv vill stå för. Sen i framtiden kommer jag ju säkert ta fram massa spännande grejer, för jag har inte ens hunnit börja öppna det kapitlet än, men det längtar jag ju efter.
Men nu serverar du glas nummer två.
Ja, och du noterar vad det är för ett fint glas. Mm. Ja, det är ju Marcus Bruskival-glas från förra året.
Bruskival är ju något som står på vår bucket list, Johan.
Yes.
Vi har varit lyckats. På gång nu är 2-3 år.
Den är väl i augusti, eller så?
Ja.
Jag krockar med andra aktiviteter.
Ja, en utlandsresa eller något annat. Kul.
Ja, det är skärpning på det. Det är en väldigt trevlig stad.
Alltså, det brukar vara väldigt trevligt på våra utlandsresor också. Ja. Mycket bryggeribesök. Men okej.
Yes.
Det ser ut lite grann som, du vet det, du har Rastal Lawrence.
Rastal Lawrence, för det är lite. Ja,
det kan vara det. Ganska säkert.
Flaskan på Barsebäcks dry-in är benvit och grön. Och nu har vi
en blå.
En blå. Vi har Barsebäcks Navy in. Det är klart att den är blå. Säger ja, sig självt.
Ja. Mm. Ja. Alltså i det glaset har ni Navy nu. Och,
den... Jag får bara ta ja, med Navy då. Ja. Det, liksom, det är
en micke bort också.
Ja, ja. Navy då. Är det är liksom ett etablerat ginbegrepp.
Ja, det är det. Och det är väl alltså, relation, alltså det mest snarlika är ju en cask strength då, som är väl på typ 60.
Ja, runt 55-60%.
Ja, där någonstans. Så som jag har förstått det, så ska Navy hålla 57,1, och det är för att om krutet blir torrt, eller blött, om krutet blir blött så ska det fortfarande gå att spränga.
Okej.
Okay. Ja. Så den är högexplosiv, kan
man
säga.
Ja. Men man känner ju, nu kan inte du göra så här, Johan.
Nej, vi håller en mick och två glas.
Det är en rätt så tydlig
skillnad på dofterna. Om du bara fram och tillbaka på dofterna, så känner du ändå en rätt så... Det är lite dovare, tycker jag, nästan på Navy Strength. Nej, jag har Navy Gin.
Jag tycker spontant, nu har jag så lite kvar i min hand, men jag ska säga att den hade ytterligare lite punch i Navy Gin. Alltså det är nästan... karaktären sticker upp lite ja, mer här än andra, tycker jag.
Alltså jag skulle säga att oljorna binds hårdare i det här högre alkoholslatet, men det är lite mer lättflyktigt i det lägre. Så att på nosen så är dry-in ofta, eller min i alla fall, den är liksom lite mer citrus forward. Mm. Men när du väl smakar på den,
så... Men kan det vara så lite grann som om du säger då som dry-in, så är det okay, lite mer, vi snackar ölspråk, torrhumlade aromer som kommer upp liksom, lite flyktiga som du pratar om.
Ja. Mm. Men smaken, nu är den 58%. Men du står ju upp.
Den är lite spritig. Nej. Men du har en värmande effekt på den. Du har en liten hetta på den.
Ja, det har vi.
Som definitivt är starkare än...
Men det är ju 58%.
Ja. Och du får ju... Men jag upplever den definitivt inte så mycket spritigare än Ryan. Definitivt inte.
Den här är ju rundare, nästan.
Jag tror inte jag har druckit sprit som är 58% innan.
Strårom.
Ja, men den är 80.
Jag tror om jag har druckit, ja. Och det är 70, eller?
Ja, 60 eller 80.
60 var det. Nej, 80. Ja, vi smakade.
Ja, jag vet, ja, jag hade den också. Vi gjorde
ja,
okay, sån.
Okej, jag ger mig. Ja. Det var ju... Ja.
Du minns inte.
Nej, det var inte så länge som faktiskt ställde för det.
Nej, men vi var faktiskt godast att blanda det. Faktiskt, vi gör ju någon Heiser-choklad med mitt rom.
Ja, du ska sitta, åh, du ska sitta i Alperna.
Ja, men det var det vi gjorde. Det gjorde experimentet. Ja. Så att, men 80% står då.
Ja. Det krävs mycket chokladdryck för det.
Men den 80% var inte den som vi tyckte bäst om. Om vi nu ska köra snacka storrom. Ja. Så var det ju ändå 60 som vi tyckte gav mest av de här Arax-smakerna. Och...
Precis. Mm. Och den är ju ingen, den ska jag väl säga personligen, är ju ingenting du sitter och dricker som den här.
Det går inte jämföra.
Utan den ska ju blandas med någonting som uppfyller den smaken. Men,
ja, men, ja.
Men den här Navy-hjälen då? Som du sa, att okay, men du får mer oljor i den, de binder bättre. Du får kvar mer av smakerna i smaken.
Mm.
Men du pratade lite grann om aromen också.
Mm.
Jag tror att den kanske har inte lika mycket arom som... Ryanen har, fast smaken...
Nej, jag skulle säga tvärtom. Den, här, den binder, alltså, när du väl får in den i munnen och den blandas ut med ditt saliv och du kan liksom dra runt den i munnen. Precis. Den oxideras ju precis som vilken annan dryck som helst när du får in den. Då kommer ju smakexplosionen på ett helt annat vis. Medan dryanen, den är ju len rätt igenom, men det du känner vid första sippen, det är det som går liksom... Den är likvärdig hela tiden. Medan de entusiaster som fortfarande är väldigt få, som dricker en Navy Gin ren, här är det en smaksensation när den väl kommer in i munnen.
Ja, men jag tänkte bara just att den mer kommer in i munnen.
Ja.
Men om du bara luktar på den, så var det kanske inte lika så stor skillnad.
Nej.
På den, de här flyktiga aromerna är inte så stor skillnad, men när du väl får in den i munnen och den utvecklas i munnen, så får den en helt annan karaktär på den.
Ja, och där är det också skillnad, för så beroende på när du stoppar den från så när man lägger den på flaska, så kan den vara mycket mer citrusdriven, och sen så balanseras den ju ut, så allting Så gin, när den väl är färdig så att säga, det vill säga den kommer direkt ur pannan.
Mm.
Sen så spär man ju ner den. Och sen så, jag väntar ju gärna 1-2 veckor innan jag har flaska. Efter jag har bländat ner till rätt alkohol.
Mm.
Det är för att smaken ska balanseras.
Mm.
För från att du flaskar så är det en fantastisk smakutveckling i flaskan. Eller i fatet innan den är som färdig så att säga. Mm.
Men vad tänker du? Okej, så då har du den kvar i tank då?
Ja, alltså jag har min bländtank som står den där stora där.
Ja.
Eller stora.
Och där vilar den i, vad sa du, några veckor?
Ja, alltså nu, först så lägger de på faten tillbaka här nu. Ja. I de här till exempel. Okay. Och sen så kör ni där och bländar in den till rätt alkohol. Och sen så får den gärna stå en vecka i alla fall. Helst 2.
Mm.
Så att, men den utvecklas på flaska också.
Men vet du ungefär hur länge det tar innan du har en produkt som har stabiliserat sig? Eller är det så att den kommer utvecklas över lång tid?
Ja, men 1-2 veckor. Vissa säger 5, men det är ju... Ja. Sen är det så här, när väl flaskan, även om den paketeras av mig, sen står den hemma i en låda.
Ja.
Sen kanske den står i ett par veckor innan den kommer till konsument, eller till Systembolaget och sen till konsument.
Mm.
Så det blir ju ändå, du får ju ändå en lagringsaspekt på det hela.
Mm.
Men ja.
men gin är inte lika känsligt för temperatur som öl är. Du kan ändå,
nej.
Alltså, den är ju enklare att hantera och lagra över tid. Om man tänker öl liksom som både ljus och kylberoende.
Ja.
Inte så mycket ljus och mycket kyla är ju mycket svårare egentligen att hålla färsk över längre tid.
Det finns ju en anledning att alla IPA-bryggerier eller 98% har gått upp till burk. Det är ju för att du får ju en bättre...
Exakt.
Sen har du en oxideringsrisk vid burkningen om du inte kör cap on foam.
Mm.
Men det är ju en mycket bättre förslutningsmetod än vad flaska är.
Mm.
Men ja. Så att, men det är ju liksom Barsebäcks gin kort och gott. Det är så som det ser ut, portföljen ser ut idag. Sen har jag ju massa spännande grejer på i tankarna.
I tankarna.
Ja, inte tankar, i de mentala tankarna och inte vara friska då.
Jag får bara, just vi pratar om att kanske de här riktiga entusiasterna som kan njuta av en Navy Strength liksom.
Rent.
Mm. Jag tycker verkligen att det finns någonting där som man känner efter en stund. Jag känner nästan lite lakrits när jag har haft den. Det är som eftersmak. Den smakar och utvecklas i munnen långt efter du har svalt den. Och det tycker jag att det nästan, nu är det kanske är för att jag diggar lakrits.
Mm.
Så jag hittar inte det. Jag tycker att jag hittar lite sådana toner också i det faktiskt.
Ja, jag skulle säga att det största sannolikhet är det angelika-roten.
Mm.
Det säger jag, det är roten av kvanne. Nu har jag har valt att ta ner panelikan för att den kan lätt ta över en gin. Mm. Och så är det enda man känner.
Ja, spännande.
Men man använder rötter för att binda oljor i destillatet. Och man kan använda angelika eller man kan använda irisrot och lakrisrot använder vissa. Mm. Det har inte jag i min. Och de olika rötterna har olika karaktär. Och beroende på hur du tar dina cuts. Sent i destilleringen så får ju rötterna, alltså där får du ut den typen av noter. Så att långt in i min process så smakar ju destillatet Earl Grey. Och det är ju häftigt.
Mm.
Men det vill inte jag ha med i min produkt, så där kattar jag det.
Mm. Ja, det har kommit en del teöl.
Töl.
Töl.
Ja.
Vi sipa och dipa och nipa och bipa och töl.
Ja, det är en jävla massa. Ja,
ja, nej, men riktigt spännande. Jag har nog aldrig njutit av i alla fall av en dryck som är så här stark.
Nej.
Om vi pratar den här förbannade österrikiska spriten njöt jag inte av på samma sätt kanske.
Strålrummen.
Nej, men det är rätt stor skillnad, för även en whisky som är på 42% är ju ofta mycket mer spritig.
Ja. Sticksig på något sätt.
Ja,
men
det är ju många som avnjuter den för att det är den upplevelsen man vill ha. Jag själv älskar ju, tycker ju whisky är fantastiskt gott. Men jag tror varför gin har gått så bra, eller ska jag säga, det är här för att stanna. Det är att ölen, utan att säga, men det har varit mycket grabbigt och det är så här tatuera skäggiga män som står själv med skägg, men som kör sina dubbelipor och allt vad det kan tänkas vara. Det har varit en väldigt manlig, och även whisky, och det har varit, medan ginnen upplever jag bland entusiasterna nästan snarare är att det är många, det är fler kvinnor som är superengagerade.
Mm. Men är det för att det är cocktails ofta inblandat?
Ja, men det kan det vara ju annat också, men jag tror att det är därför den, många säger så här, det är bara en ginbom. Ja, det kan det såklart. Det har exploderat och det finns säkert en del av det. Jag tror att det är för att det här är en så pass bred dryck som attraherar alla. Mm. Min fru skulle aldrig dricka en rökig whisky. Eller en whisky överhuvudtaget, nej, till exempel. Nej. Men hon kan gilla en gin-cocktail. Och så vet jag många som säger, jag gillar inte gin. Och då kanske de har druckit en billig industrigin med en tonic som är också industri. Mm. Och den har varit skarp, den har varit mycket kinin i toniken.
Jag tror snart att det är toniken.
Ja, mycket kinin i toniken, ja, för ginen i sig. De stora industriginerna smakar rätt mycket. Mycket neutral sprit med lite enbär.
Ja, precis.
Men det har därför har det liksom exkluderats tidigare. Men alltså de nya, där det finns smakupplevelser. Ja, men vi har ju vissa som kör med mycket kandel. Och vi har ju havtorn uppe i Falkenberg. Och det har liksom tång uppe på västkusten. Alltså det finns ju helt andra smaker i ginen idag. Plus att sen pinking kom in. Mm. Det är mer eller mindre en cocktail i sig.
Ja, precis.
Som man bara kan... Mm, den kan man dricka rätt över is. Men jag tror att i en gindrink så kan du göra, den kan vara söt, den kan vara sur, den kan vara styv, den kan vara tung, djup, men den kan också vara väldigt frisk och lätt. Mm. Du kan blanda med champagne till en French 75.
Ja,
så den är, det är nog den mest allsidiga spriten som jag vet. Vodka skulle ju kunna vara det, för att det smakar ju, vodka ska ju, är ju neutralt. Men det är också en, den bidrar ju inte med smak. Ginen bidrar ju med smak. Och det tror jag är framgången för, och därför det är här att stanna. Det vi ser också, det man får höra framförallt, det är att även bland yngre kretsar så ökar cocktailintresset. Mm. Så att entusiasterna går ner i åldrarna. Så det är inte bara gamla gubbar som dricker draja längre, utan det är både tjejer och killar, och det är gammal som ung.
Man kan framkalla någonting där som inte är så himla enkelt att bara öppna en burk hemma. Liksom. Du kan, som du säger, en cocktail. Det krävs både ett hantverk av grundprodukten, men sen också kanske till viss del ett hantverk av blandningen av cocktailen. Ja. För det är rätt många ingredienser i en cocktail. Och du ska, nu är vi absolut inga cocktail- eller drinkexperter här, men det är inte bara liksom att blanda upp det och röra med sked och så är det klart. Liksom.
Nej, men där vill jag faktiskt avdramatisera cocktails, för att många har ju inga problem med att stå i köket i 4 timmar inför middag. Eller ett par timmar. Ja. Koka en gryta, koka en fond eller göra en sous vide eller vad det nu som kan vara. Men att skaka en drink, det är för jobbigt. Ja. Så man öppnar en flaska bubbel eller tar en öl eller vad det nu kan vara. Det är så många cocktails du kan pre-batcha. Så du kan göra dig... De flesta kan du göra och bara ha i kylen i månader. Så länge du har som spritbasen färdig så kan du bara tillsätta lime eller tillsätta din sockerlag och sen skaka över is, sen är du färdig. Mm. Så att man kan göra mycket med cocktails, och jag vet att en stor spritleverantör försökte ju då, de körde en jättestor kampanj för, det var ju ett halvår sedan, där de ville likställa då till exempel en öl eller ett glas vin med en cocktail. Sprit har ju historiskt ansetts vara någonting annat. Mycket starkare, mycket farligare. Men det är ju till syvende och sist, det är lika mycket alkohol i en 4 gin tonic som det är i en 33 öl i stort sett. Mer eller mindre.
Ja. Så att, men det är ju absolut, man får ju ändå se det till sin helhet, att du dricker i någon form av, de flesta står ut och dricker, även om vi dricker det här bart så dricker vi inte mycket.
Nej.
Det är ju små kvantiteter man avnjuter, det samma med drinkar, att du spär ut det, så att realiteten blir ju samma som du tar en öl,
eller
tar en drink, eller en glas vin, eller en glas champagne. Så att det är ju likvärdigt. Men jag tänker det är lite intressant det du säger där med just att kanske gin bryggar fler målgrupper. Och det är ju säkert för att du har ju de här andra komponenterna som kanske är mer approachable. Fler människor. när du går in på cocktail- och drinkspåret så är det ju kanske drycker som attraherar mer människor.
Ja.
Framförallt starksprit och whisky är ju lite svårare kanske att approacha. Och framförallt så är det ju mest, som du sa, killar som kanske hamnar i det gebitet. Det finns många tjejer också självklart.
Absolut.
Men oftast mest killar.
Ja.
Samma öl har ju haft lite grann det forumet tidigare. Ja. Medans,
där händer mycket dock, vilket är fantastiskt.
Och det, precis, och det utvecklas med tid. Men klassiskt sett, eller traditionsenligt, så har ju drinkar och cocktails attraherat en större målgrupp och en större population. Så det är klart att om man för in kvalitet i det segmentet, så finns det ju en stor målgrupp att attrahera som skulle kunna uppskatta någonting annat än det man har tidigare upplevt.
Ja, men jag tror att det vi ser i Sverige just nu är att alltså cocktailbartenden får lite samma revansch som kocken fick för 10 år sedan. Mm. När kocken gick från att vara ett det är fortfarande ett jätteslitsamt jobb och allt vad det innebär. Men när det blev mycket på tv och det blev alla ville bli kockar med Sveriges mästerkock och allt vad det hände. Och nu ser vi i många forum och framförallt bland de som är starka på sociala medier och det finns ett par namn, jag ska inte nämna dem, men
det kan du göra.
Men vi har ju Emil och så har vi ju David och vissa andra namn som är extremt starka i det här och som gör ett jättejobb för att stärka just synen på cocktails och drinkar i Sverige. Just det här med att använda hantverkssprit och lokalt producerade råvaror, eller inte råvaror, men lokalt producerade sprit, men man, ja. Det är väldigt få som det går inte att plocka sina enbär själv i Sverige.
Nej.
Till en vettig kommersiell produktion, det finns ingen som kan göra det. Så att de flesta, nu köper jag alla mina kryddor köper jag ekologiskt från en grossist som gör jättefina, håller en konsekvent kvalitet, och jag vet att väldigt många andra köper från samma leverantör. Men jag tror att vad var vi inne på nu?
Ja, men vi pratade om målgrupper,
cocktails.
Kockar.
Ja, men just att man lyfter det här med synen på cocktails och som jag tror också kan vara framgång för spriten i Sverige. Alltså, jag tror starksprit, det ska inte ha varit något fult, men det har gått från att vara kanske lite fult till att komma in i finrummet igen. Det kanske framförallt i storstäderna. Alltså, det är väldigt mycket förknippat med supa.
Mm. Grogg liksom.
Ja, men klassisk svensk helgfylla. Det har nog varit boxarbrännvin och fultonic.
Boxarbrännvin?
Ja.
Det använder vi inte i Göteborg.
Nej.
Boxarbrännvin.
Nej, det kommer från Karlskrona. Vet du. Ja, skämt åsido. Nej, men jag tror att det är den resan som man gör med att lyfta just det, så att det är enkelt. Det är inte svårt att göra en dry martini. Du kan till och med förbereda en dry martini i en liters flaska och ha i kylen. Och sen så har du bara, eller du kan ha den i frysen. Sen så tar du bara och häller upp den i ett glas. Du ska bara ta gin, vattna ut den till rätt nivå, tillsätta en oljepratt eller en annan väldigt fin tonic. Tonic, höll på att säga. Värmut. Och sen så har du den i färdig. Bara hälla upp. Tillsätt en citron, zest eller en oliv eller vad du vill.
Mm.
En Negroni. Herregud, den är ju färdig. Jag har ju färdig Negroni flaska.
Mm.
Du tillsätter bara is och en liten apelsinzest. Den är färdig.
Vi spott på det, så det är hemma
sen. Ja, exakt. Lite exakt. Nej, men det behöver inte vara så svårt. Och många överdramatiserar just det här med cocktails.
Mm.
Och framförallt så är det ju lyxigt.
Men det tror jag är en parameter som är intressant.
Mm.
Att det är lite extra.
Lite flash.
Att det är lite flashigt. Alltså, jag menar, champagne har jag fått i gebitet lite grann. Att det är lite flashigt. Det är till för att fira. Det ska man ha speciellt. Och då är champagne. Och champagne är också enkelt att konsumera. Därför att du öppnar flaskan, häller upp och sen är du klar. Cocktail har ju lite samma... Typ samma profil. Fast du behöver lägga lite mer jobb för att kanske få den färdig då. Å andra sidan så kanske du kan få någonting unikt kring det. Och det tänkte jag på, du pratade lite om synergi med kockar.
Ja.
Att om du tänker, kanske whisky kan du använda i drinkar också. Men öl är ju ändå en färdig produkt.
Ja.
Men en gin är ju inte det. Vilket betyder att du måste ju förädla den på någonting. Om man inte dricker den som vi gör nu då.
Ja.
Men du behöver oftast förädla den någonting för att skapa någonting nytt. Så att du får in ett kreativt moment i skapandet av en drink för konsumenten. Vilket ger utrymme för någon annan att ta vid.
Ja.
Så att du som destillatör då, eller vad du kallar det för. Kallar man det för det?
Ja,
eller,
brännare. Du, hembrännare kan du kalla mig. För jag har min... Jag är en laglig hembrännare.
Ja.
Jag har mitt bränneri hemma i huset.
Ja, precis. Du har ändå gjort grundplåten.
Ja.
Lite grann som du tar en råsprit och förädlar den.
Ja.
Så kan ju en bartender ta din produkt att förädla den till någonting som slutkonsumenten kan avnjuta. Och det är ju skillnad mot om du tänker öl då, som ändå är en färdig produkt ifrån producent till konsument.
Absolut. Och där håller jag helt med. Men jag vill bara ändå utmana. Nej, men jag vill ändå utmana just det här med så jag vet ju att 9 av 10 öppnar ofta en flaska bubbel när det kommer gäster på middag. För att det är enkelt och det känns lite så här lyxigt. Jag skulle säga den stora majoriteten vet inte om det är champagne eller om det är kava eller om det är från Italien. De känner inte någon skillnad. Men att göra en, ska man göra en sour, det kan du göra en större batch. Det är herregud, en del gin, en del citron, en del sockerlag. Och sockerlag är en del socker, en del vatten som du kokar upp. Och sen kör du lite äggvita i den. Om du skakar till den lite och sen så häller du upp det i dina glas. Så har du världens lyxigaste sour.
Mm.
Och det är så enkelt.
Mm. Och det är lite spännande det som du var inne på tidigare då, att man kan lägga 3-4 timmar på att göra middagen.
Men du kan inte lägga 62 sekunder på att göra en cocktail.
Exakt, samtidigt som att det kan ju bli grejen.
Ja.
Alltså det kan ju bli någonting som ändå gör den här happeningen unikt. Eller någonting man kan tänka tillbaka på. Eller det som skapar den här speciella känslan.
Ja. Ofta är det ju...
Oftast är det ju en drink innan middagen också. Och då kommer man igång och det är en trevlig stämning.
Absolut.
Och det kan ju vara en väldigt stor stämningsförhöjare. För att sen då propella in en fantastisk middag.
Ja,
så vad ska vi säga då? Summa summarum med att lägg 30 minuter på drinken och 3:30 på maten.
Nej, fan du. Herregud. Du är klar på, du är klar på 3 minuter. Du kan sätta på Magnus Uggla-låt. Vilken som. Sen är du hemma.
Lägg lite mer tid på drinken. Ja. Och lite mindre
se till, nej, men det viktigaste är. Se till att ni har is hemma. Se till att ni har citron.
Mm.
Färsk citron är ju alltid att föra. Så ni kan pressa. Mm. Eller så köper ni färdig citronjuice. Eller ni behöver inte göra det mer avancerat än det. Men såklart, färsk citron är alltid trevligare.
Mm.
Och mycket bättre smak såklart. Men sockerlag, förbered det någon dag innan. Den håller ju flera månader.
Mm.
Så när den börjar jäsa, det märker man om den puffar.
Det blir bättre.
Ja, men då märker man om den puffar. Men det är socker och vatten. Det kan inte hända så mycket. Den möglar eller jäser. Det blir inte dåligt.
Mm.
Så att det är, man ska inte... Man ska inte göra det överingenjöra det, vad säger man?
Nej.
Overengineering.
Men ni kommer ihåg för liksom 10, 15, 20 år sedan, då var det bål som gällde.
Det är grejer det.
Det är grejer, absolut. Ja. Men det kräver ju också att du ska kutta den här jävla frukten.
Ja, det tar längre tid att göra bål.
Och sen så kommer någon jävla och förstör den här liven flaska vodka i slutet. Men det blir jätteroligt, men det blir odrickbart.
Ja.
Liksom.
Ja. En tysk vodka med väldigt billig peng.
Nej, en boxa.
Ja. En boxavrännvin.
Boxavrännvin,
ja. Ja, exakt.
Ja. Ja, nu kan man ju tro nästan att vi har druckit boxavrännvin här sen vi håller på och flabbar, men det är sådana vi är.
Ja. Vi har druckit en halv öl,
helt,
så det är inte...
Helt normala
konceptet.
Ja, precis.
Ja. Men jag tycker det är en jättekul reflektion, tycker jag. Att det är en revival av cocktailen då, som kanske fördrink eller som en välkomstdrink. Ja. Där man kan få en väldigt, väldigt, väldigt trevlig smak som ändå blir personlig och den blir unik. Och sen kutta tillbaka lite på matlagningsambitionerna och så lägger då, så har vi 3 minuter på cocktailen då. Men låt säga 15 minuter för en nybörjare då.
Ja.
Och så kommer du få en fantastisk upplevelse.
Ja. Men jag har en fråga där också. Ja. För jag tänker att alla har ju jävligt flashiga kök nu för tiden. Om jag försöker 10 år gammal, då river man ut det. Lägger 150 000 på ett nytt kök.
Räcker det?
Nej, förmodligen inte. Ja. Men liksom, du kanske inte då... Då är det maten fokus. Och nu pratar vi drycken här. Så vi vurmar ju väldigt mycket för att kombinera öl primärt. Ja. Men smakupplevelsen och dryckesupplevelsen i en kombination för att få...
Ja.
Nå next level liksom. Och då är det ju verkligen som du säger här. Ja, men om du har med den här fördrinken kanske. Om du förvisso då kan göra ett kök för 150 000 kanske eller något annat. Så
då blir det ju en helt annan grej. Liksom.
Exakt. Men här är en Boston Shaker.
Det är klapp, klapp och så kör man.
Klapp, klapp. Men ja. Vet du vad? Alla har en matlåda.
Alla har en matlåda.
Alla har en matlåda.
Det är poppis i år.
Ja, exakt. Ja, men det är ju bara...
När räntan har gått upp så, så är matlådor
alltså, väldigt poppis. Du behöver inte skaka en cocktail i en Boston Shaker. Nej. Att den är silvrig och ser ut så här. Du kan ta en matlåda, IKEA-matlåda eller någon annan stor varuhuskedja och med snäpplock och bara skaka skiten där i. Mm. Det behöver inte vara så svårt. Så att, och gör du det bakom lukta dörrar så är det ingen som ser ja, men jag tänker så här, man ska avdramatisera det hela. Och det tror jag att många har liksom anammat. Och det är gå in här och titta på de här Facebook-sidorna om vi som älskar gin. Och de har ju växt från 15 000 till över 30 000 på 1,5 år medlemmar. Det är sånt engagemang. Vi har ju profiler som de lägger upp gin-grejer varje dag. Så kanske de inte dricker varje dag. Men
jag hoppas det, inte.
Nej, men det är ju liksom ett sånt enormt engagemang kring hela industrin just nu. Framförallt då kring hantverksprodukter. Sen är det ju utmanande. Det är många som kämpar just nu.
Ja.
Precis som i ölbranschen med skenande inflation och stigande priser och fasta kostnader som ska täckas och allt på det.
Men det är bra. Nu har vi liksom inte avhandlat, men vi har snackat väldigt mycket liksom om produktion och vi har snackat mycket om hur ska vi få liksom ginnen in i finrummet eller på att säga, men lite grann som är accepterat det sociala och sådär. Men då, vi kan prata lite grann om att komma igenom. Hur kommer man igenom det här förbannade bruset? För att jag menar, ginproduktionen i Sverige har ju fullständigt exploderat. Det finns ju extremt mycket olika. Det känns lite som hantverksölens när den bara bang, boomade. Ja. Och nu har hantverksölen haft det kämpigt ett tag för att liksom det är svårt att få allt att gå runt. Men det är några andra och tredje. Men då har vi ginnen som liksom, den fortsätter liksom att slå över den vågen här. Vi var ju uppe för ett år sedan när vi var uppe i Leksand och träffade The Beer Factory som också har börjat göra gin. Åkerö tror jag de kallar den. Ja, ginnen. Hur kämpar du Fredrik här med att nå ut?
Det är många bryggerier som börjar göra gin för att stärka sitt kassaflöde.
Ja, men det går ju lite snabbare att göra gin oftast än öl.
Ja men exakt. Det finns ju
om man inte då ska hålla på med hela produktutvecklingen. Ja. För det tar ju tid såklart. Ja. Jag förstår det.
Absolut. Nej men det är en väldigt bra fråga. Alltså, jag är entusiast. Jag brinner för det jag gör. Men jag har ju haft en inifrån och ut princip. Det är att jag vill göra en produkt som... Alltså, jag går ju för bara för mig själv. Jag tittar inte på alla andra gör. Så att jag lanserade... Jag drog igång bolaget i början av året. Jag fick tillstånd i februari. Aviserade den 26 februari. Skickade mina första flaskor till bolagets depålager i slutet av maj. Lanserade 5 juni. På Systembolaget. Så det här är ju en väldigt, väldigt ny produkt. Men det jag försöker göra är att... Ja, men jag försöker liksom lära känna och prata med de som är i branschen. Och förstå liksom hur de tänker och lära känna mig. Och bli en del av alltihopa. Men jag framförallt så talar jag för min produkt. Och försöker få dem till att smaka och uppskatta det som jag gör. Det är väl, tror jag, att paketering är jätteviktigt. Jag gjorde min design på 3 dagar. Familjen åkte iväg och jag behövde adressera Systembolaget. Så jag tog fram min design själv på 3 dagar. En helg. Det blev vad det blev, men jag är ju nöjd med det jag åstadkom där. Men sen till syvende och sist, det här är min hobby. Mm. Det här är liksom min tredje bebis. Mm. Och
har du namngivit
den? Ja.
Varselväxt
på bränneriet. Nej, men jag vill ju tro att smaken... Alltså när dammet lägger sig och allting annat är häftigt flashigt runt. Så tror jag att bra produkter står sig i längden.
Men så ändå det är svårt. För du vet ju att...
Det är jättesvårt.
Jag tänker, vi har ju båda, du och jag, Johan, Sajik Johan, för att veta vem det är. Vi har ju barn som har varit väldigt fotbollsintresserade länge. Liksom. Vi kollar mycket fotboll och det har varit Champions League. Och där är det ju Heineken. Alltså visst, det är Heineken. De trummar ut, de är ju storsponsorer av Champions League. Det är Heineken. Mm. Det är ju en mördande konkurrens. Och, ja. Det finns så jävla många bryggerier som är så mycket bättre än Heineken i våran värld i alla fall. Ja. Ja. Som inte kommer upp till det här. Och, men vet du vad, och även om du har världens bästa jävla gin här i Barsebäck, ja, så är det svårt att slå sig igenom. Hur i HVT ska vi lyckas? För det finns alltid de som bara, nej, det är pengar. Någon som investerar
liksom. Först och främst ska ju alla som lyssnar på den här podden gå in och beställa och smaka i den. Mm. Det är ju steg ett. Det hade ju varit fantastiskt.
Och det kan vi ju definitivt rekommendera att man ska göra efter vad det vi har provat här.
Nu har vi inte provat alla svenska hantverk. Nej, absolut inte.
Så att, men vi kan utgå
vi
från
vad vi... lite bias. Nej. Är vi nu.
Ja, men jo, men man får ju titta
på plats.
Ja, men vi testade även innan. Ja, ja. Så att, för bara säga att det är ju välinvesterade pengar då. Om jag säger så då.
Tågbilligheten är...
Vad kostar en flaska dry-in?
En dry-in kostar 3,99. Och en navy kostar 4,99. Mm. Och anledningen till att navyn är så dyr, det är ju skatten.
Såklart, den är ju starkare.
Ja. Mm. Som sagt, 526 kronor. Den ska upp.
Den ska upp i... Ja, usch!
Ja, den ska upp, ja, den ska upp med. Ja. Ja, så att, men jag håller priset ändå. Mm. Så att den tar vi för laget, som vi säger.
Innan vi går vidare.
Men ja, du var inte färdig med din fråga än. Du får ju lugna dig.
Ja, ja, ja.
Alltså lite grann hur man ska nå ut genom den här mördande konkurrensen. Då.
Ja. Nej, men som sagt, det jag försöker göra. Jag har ju bara en marknadsföringskanal. Och det är sociala medier.
Det är hantverksbira.
Det är hantverksbira. Och det är de som... ja, men det behövs inte. Tack. Och de som får smaka och alla på ginforum eller någon annanstans som får berätta om sina upplevelser. Mm. Herregud, jag gör som sagt, jag kokar sprit på 25 kvadratmeter hemma i Barsebäck. Mm. Ni ser barnvagnarna stå utanför bränneriet.
Mm. Katten svassar runt här.
Katten går runt utanför bränneriet och lever loppan. Nej, men det här är min hobby och jag tycker det här är fantastiskt kul. Och det är därför som sagt att jag jag snålar inte på kryddor för jag vill dra på extra mycket och jag bryr mig inte om det kostar några kronor extra för mig på bottenlinjen. Mm. För det är smaken som är det viktigaste. Och det försöker jag få ut även till alla som jag pratar med. Så att jag försöker vara genuin och den jag är. Och sen om det får bära eller brista. Mm. Än så länge så har ju det mötts, både produkterna har ju mötts med väldigt fint bemötande. Någonstans man får nypa sig i armen. Jag hade själv en ambition på en viss volym och den har jag redan dubblerat i år på 3,5 månader. Så det är ju fantastiskt kul. Så att jag kör mitt race och alla andra får göra sina grejer.
Men det jag tycker är så fantastiskt med hantverksbiten är mycket. Det är alltså att det är mycket grundas ju passion för att göra någonting, passion för en produkt. Passion för fulländande, passion för att leta efter det man själv söker. Ja. Det är klart att det gör avtryck i slutprodukten. Ja. Det gör avtryck hur folk kommer uppleva produkten. Definitivt. Alltså att driva saker genom passion kanske inte alltid är det mest ekonomiska. Men det är ju också ett väldigt bra sätt att kunna nå ut med en väldigt kvalitativ produkt till slutkonsument. Tror jag i alla fall.
Det gäller bara att nå ut.
Men det första steget är ju ändå att du måste ha en bra produkt.
Ja, absolut. Men jag menar
som du ändå har investerat kropp och själ i och att du vet om att du ändå har gjort någonting unikt. Men jag nästa steg är ju hur får du världen att... Eller okej, okay, hur får Sverige få reda på det? Hur får du Europa få reda på det? Hur får världen få reda på
det? Ja, men det lägger jag till er.
Ja, absolut, och det är ju helt rätt.
Exakt. Jag tänker att Magnus Uggla har ju ändå druckit min sprit. Ja, och det blir kul.
Det är bra. Nästan i vår kvalitet.
Nästan
i magnitud, menar jag.
Han satt ju i trapphuset och avnjöt vad som han sa, det är ju rena rama kärnbränslet.
Men han var billigt. Från Marsebäck. Ja. Man kan tro att han är göteborgare.
Ja, exakt. Ja, det är inte riktigt.
Men jag menar, det är... I like
beer. Men i gin är det många som håller olika karaktärer. Så det finns mycket olika smakprofiler. Jag kör ju hårt på det lokala. Eller rätt sagt, jag är ju del av TSLS som Systembolaget har. Och jag antar att hela eran lyssnarskara snart vet om vad TSLS innebär. Mm-hmm. Ja. Och allt vad det innebär. Så jag har min utvärdering i december till februari. Så ska man beställa så är det då.
Alltså 23 till 24.
December nu, ja, till februari nästa år. Mm. Och då kan jag få 7 extra bolag i bästa fall. Mm. Annars är jag ju beställningsbar i hela Sverige. På genom depån då. Mm. Men det är ju en väldigt bra fråga som du ställer. Och jag har inte ett jättebra svar. Det jag vet är att jag försöker göra. Jag har mina strax söder om 700 följare. Mm. Så ni får gärna gå in och följa mig. Så, ni får, så ni kan följa vad som händer med bränneriet och all utveckling som sker.
Vi snackade lite där om att pusha lite grann. Men kanske hitta på en tävling sen.
Ja, det kan vi göra.
Ja, jag har ju sett på din lilla hemsida som vi kollar på nu när vi åker tåg ner. Kan vi titta på sådär. Vi åker bil så det är svårt.
Lite merchandise.
Ja, man hade lite merch, ja.
Man inte klipper massa jävla flyers.
Nej, man
så, så, men... så jag fick sitta med halva tåg.
Det håller ju på att vara hantverk på riktigt.
På riktigt,
ja. Precis. Vi ska ju sprida hantverksbilans lov. Sång här på GSPF imorgon. Ja,
just, med man flyers med QR-koder som man kommer hinna hitta in till den här fina podden om Barsebäcks gin.
Ja, det är fint.
Bland annat bränneri. Nu tappar jag fokus.
Ja. Nej, men hur man ska nå nya? Ja, men jag tror det är något att göra. Alltså att man försöker vara aktiv på sociala medier. Jag har ingen marknadsföringsbudget. Jag har inga...
Såklart.
Herregud, ni ser ju själva var ni står. Mm. Ni står ju bland grytor och kärl. Och,
kallt som fan.
Kallt som fan.
Han snålar för värmen.
Han lägger allt på uppvärmningen.
Ja, exakt.
Och mindre får vi inte heller.
Nej, exakt. Ja, den kostar pengar här också. Nej, men så att det bygger på engagemang från publiken.
Ja.
Och det är någonstans där som jag tror att framgång kommer ligga. Mm. Alltså jag kommer aldrig behöva kämpa med varken Gordons, Gibson, Bombay eller någon annan.
Nej, det snackar vi inte om.
Utan jag, min ambition är att bli en stark producent av smakupplevelser i Sverige.
Mm. Mm.
Och sen om det når internationell framgång i framtiden, ja, men det är jättekul. Mm. Jag har vissa Michelin-krogar och sånt som jag har köpt in och kör på denna ginen. Det är ju fantastiskt kul. Och
du har det nu?
Ja, det har jag. Mm. Jag vill inte nämna några namn
nej,
så länge.
Men, så gör du det.
Det finns till exempel en krog på Österlen som öppnar snart. Som en känd krögare drar igång. Och de kommer kul. Köra lite...
Kul.
Lite Barsebäck bland annat. Och sen är ju uppe i Umeå finns en väldigt, väldigt namngiven bar som har en ginlet på sin cocktailmeny. Nej, det är en ginlet som Erik har komponerat fram som låter. Den ska vi göra senare ikväll, tänkte jag.
Spännande. Ja.
Fantastiskt.
Ja. Och så det är ju jättekul att man får komma in på bland de stora namnen, så att säga.
Men med tanke på när du sa att jag började i februari.
Ja, det är exakt.
Till ut i oktober. Ja. Så är det ju ändå en sprint, kan man säga.
Ja, men jag har ju...
En flygande start då.
Som jag nämnde tidigare, jag har inte... Alltså, allt mitt fokus har varit att leverera till Systembolaget. Mm. Så jag kör ju mitt vanliga jobb. Så jag gör starten när jag var pappaledig. Mm. Med lilla Ester. Och... Så nu har jag kokt sprit på en liten 50 liters rostfri panna. Och nu precis har jag fått igång min stora, den nya.
Precis, och det tänkte jag. Det var ju en bra övergång till ett fantastiska, vad kallar man det för? Det är inget bryggverk, utan ett destilliverk. Eller vad kallar man det för? Panna, kopparna.
Ja, men en, det här är min kopparpanna.
Gubbar, det får ni köra när vi ska gå på herrarna.
Ja.
Då har vi haft en liten konstpaus. Och fått nu en helig GT, som vi säger på fredagkväll. Mm.
Ja, en fredags GT.
En drink.
Ja, en cocktail.
En cocktail, ja.
En kogg är det i sig.
Ja. Nu snackar vi cocktail här.
I ett
tekuglas. Rastal teku som nu givetvis handlar hos Artglas Vistar. Fantastisk 42 centiliters skapelse här.
Självklart har jag gjort det.
Nu har vi ju givetvis, Artglas är också ett Skåne-företag. Nu är vi ändå i Skåne, ja. Ja, det är trevligt. Men det klurar ju jävligt gött här ute. Hör ju det.
Men vi måste säga en sak här som du kommenterade. Att den blir lite chillhängs, kan man säga. Den blir lite grumlig. Ja. Och då hade du en liten definition kring det.
Mjölkig nästan.
Mm. Ja, nej, men det har ju med oljorna i destillatet. Och mängden oljor som gör att... min produkt är på gränsen till att... Den vid 42% har något som kallas för louching.
Vad är det?
Louching kallas det. Och det innebär att det är helt mjölkvitt. Kolla här. Här ska vi se. Detta är gin som alltså gin på 42%. Du behöver du tillsätta lite mer neutral sprit för att få ut den. Så detta är ett test från den tidigare. Så här kan det se ut. Så det här, den här mjölkvita som är i det här, det är det ni ser i glaset. Mm. Och det är när den späs ut till en lägre alkoholhalt. Och då blandas oljan ut i någon, jag kan inte den kemiska exakt varför, men det blir liksom lite mjölkigt.
Mm. Så att om du har en ju mer pure produkt, du har ju mer olja du har kvar från kryddorna.
Ja, desto...
ju mer mjölkig blir produkten alltså, när du spär ut den.
Ja, så blir det.
Och då kan jag fundera ibland när man normalt sett gör en GT.
Så eller blå kan vissa bli också.
Ja, men när man normalt sett gör en GT så blir den ju klar.
Ja.
Det betyder då att den kanske inte har så mycket olja i sig då, eller?
Ja, så kan det vara. Mm.
Så att en högkvalitativ gin i en GT kan bli lite mjölkig.
Kan bli, eller blå kan också bli.
Eller blå.
Ljusblå.
Nu önskar vi ju egentligen att vi hade en vlogg istället då, så man kunde se Fredriks lilla hånflin här. Men det går inte detta. Vi får se om det blir en utveckling i framtiden.
Ja, ja. Nej, men just att det kan bli en blå nyans eller att den blir lite mjölkig. Jag har liksom med, det är både citrusoljor och enbärsoljor som skapar den här effekten.
Mm. Det är fantastiskt. Det var något nytt. Det var ingenting jag kände till.
Nej, tänk dig hopburn. Mm. Det är inget angenämt.
Nej. Mm.
Detta är, det är dumt att likna detta vid hoppern dock. Men det här är egentligen, det är ju snarare en kvalitetsaspekt.
Mm. Yeah.
Att den har visuellt mer utmaningar, så att säga.
Men jag kan tänka mig att hoppburn för en del är ett bevis på att det är jävligt humlat. Ja. Och det räcker för att det ska vara en fräck produkt.
Ja, men så skulle det kunna vara. Ja. Sen att det är en obalans i humlen.
Absolut.
Men det är en annan sak.
Men man söker ju ofta extrema delarna av saker och ting. Och, då kan man få liksom, hoppen. Lite mycket grejer liksom.
Det bränner hela vägen ner.
I kistan. Ja. Men nu står vi framför konstverket här och nu har jag sagt till Sidekick-Johan att det här får inte ta mer än för lång tid.
Nej.
För att då har ni tröttnat på det här.
Ja. Det är alltså framför stillen eller vad kallar man
det? Kopparpannan. Det här är kopparpannan. Och det är ju ingen, det är inte en klassisk pottstill i grunden, utan den här har jag designat då, tillsammans med de som har producerat den. Eller det är jag som har ritat vad jag vill ha.
Mm.
Så det vi har är ju en 300 liters eller 340 liters kopparpanna med en whiskyhelmet. Och sen har jag dubbla kolonner, så två stycken kolonner med fyra plattor. Där man kan välja om man vill köra 0, 4 eller 8 stycken plattor.
Och plattor för liksom...
En platta innebär... det är ju det som är som själva reflux. Bara kort sagt att kondensen, när man kokar upp spriten så kondenserar den vid en viss temperatur. Och sen går den upp i flödet och sen så pressas ju ångorna beroende på hur jag ställer min kulventil här. Och sen, nu ser inte någon. Så att
men vi kommer lägga ut en bild på den här skapelsen.
Ja, men det är fint.
Och det kommer finnas möjlighet till givetvis studiebesök här.
Ja, såklart. Det kommer ju faktiskt i framtiden öppnas upp för ginprovningar.
Mm.
Ja. De kommer vara svindyra, men väl värt. Så kan vi säga.
Och det har jag också, innan du fortsätter att visa den fantastiska skapelsen, så kommer vi ju kunna givetvis bistå med att vi matchar hantverksöl till den här ginen.
Absolut.
Absolut. Det är en ytterst trevlig accessoar.
Har vi en framtida tävling?
Som handväska.
Ja, då har vi en framtida tävling. Problemet är bara
att tävling. Vem vinner då?
För att kunna komma på en sån tävling.
Ja, men
det låter exklusivt.
Vi vinner.
Ja. Men i alla fall,
hur
som haver, så är det så att sen så går ju själva spritångarna upp och sen så i en platta, du får ju vad en platta är, så är det olika koppar och i varje kopp så är det som en litet lock. Så att förklara. Men det är som en liten huva.
Mm.
Och i den så sker en kondensering.
Mm.
Så
då lyfter den.
Nej, den sitter fast.
Men för varje steg så får du så lite
den,
mer...
Den kondenserar, för det kyls lite längs vägen. Så det kondenserar upp och ner och upp och ner och upp och ner och upp och ner hela vägen upp här.
Så du menar alltså
och sen att... har jag en kylare där uppe. Och den kallas för en deflagmeter. Och i varje kolonn. Så jag har två stycken kolonner, så jag dubblar det här. Och det här är det klassiska som någon kallar för... det här med triple distilled. Jag vet inte fan vad det innebär. Men det här är ju att det här destilleras ju om hur många gånger som helst längs vägen.
Under resans gång. Så du behöver egentligen inte ta tillbaka det, koka om det. Utan du får det... Alltså destillatet går upp och ner genom kolonnen.
Så detta är...
Och genom kryddorna då.
Exakt. Eller? Så själva det här är en reningsprocess. Och sen så går det igenom en kylare. Och bara när det är väldigt rent så går det vidare. Och sen kan jag välja att köra samma process en gång till. Och så kör man vidare. Och då kommer jag kunna få upp ett destillat i... En väldigt hög alkoholhalt, men inte tillräckligt rent för att kunna göra råsprit från grunden. Men i framtiden skulle man kunna göra ett väldigt lokalt korndestillat från Barsebäcks gods eller från svärfar som är lantbrukare. Eller vad nu man skulle vilja göra.
Men så skulle i teorin andra kunna använda det för sin gintillverkning till exempel?
Nej, då skulle jag snarare säga att det är någonting man dricker rent. Tänk att man skulle göra ett riktigt ett brännvin för att dricka rent. Det kommer ju det är extremt ineffektivt i den här lilla lokalen. Och det kommer ju kosta det efter. Så det blir ju en exklusiv produkt. Men det, man skulle i teorin kunna göra det. Och det är därför jag har byggt den här pannan. Och efter de här dubbla kolonnerna och sin gin-basket. Så när jag gör min gin så skickar jag först upp det i min... whiskyhelmet som ni kommer lägga upp en bild på.
Ja.
Lite som en IT ser det ut som.
Ja, med ett stort öga.
Ja, stort i pannan. Öga. Och där ser du liksom kondensen här. Alltså en massa temperatursensorer överallt.
Mm.
Sen skickar jag bak ångorna ner i något som kallas för en ginbasket.
Ja.
Och det är i stort sett ett stort rör med en korg.
Mm. Och i korgen har du en massa kryddor då?
Och i den korgen har jag en massa citrusskal.
Mm.
Och det är där man utvinner alltså de här pigga citrusnoterna.
Det som och, får typ förkör. Nu kommer ju skogsskatten här.
Och sen så går den upp ångorna. Det är rätt häftigt för i processen så även om det är liksom 82 grader där så kanske det är kallt här. Mm. Sen kan du följa hur trycket ökar och det går ganska långsamt. Till en, så du kan känna på rören.
Mm.
Och sen går ner kondensorn.
Mm.
Och när den sen går upp till en viss temperatur. Så vet du, då kommer spösbiten börja flöda.
Ja. Men den sista delen där, har du, det är ingenting i den i princip. Utan det är bara att kyla ner. Eller?
I denna är det massa rör.
Ja.
Och en mantla, alltså mantlade rör.
Ja.
Och det är kallvatten i manteln då.
Ja, så det kyler den. Så att du precis,
och sen piss...
Ja, så får du flytande form tillbaka.
Ja, det är en stril ström av god.
Ja. Ja. Men då, varje av de här plattorna du pratar om, är det där du tillför olika kryddor?
Nej. Jag använder inte de här i dagsläget i min produktion.
Okej.
Okay. Så just nu så kör jag bara...
Rakt igenom här då, eller?
Nej, jag använder, det går inte ens igenom dem, utan det går förbi.
Så, aha, jag okay. Så du har inte ens enablat dina 1, 2, 3, 4, 5 fönster i varje?
Nej, men då. Exakt. Så jag har ju byggt en jättedyr utrustning med SIP, Clean in Place, så, och allting vad det innebär. För att jag i framtiden skulle kunna göra roliga destillat.
Mm.
Till exempel kunna göra rom eller whisky. Eller, där får vi se om det blir det, men... Jag kan i alla fall, i teorin.
Hur ser det ut att hyra ut utrustningen? Det är en hel del bryggerier till exempel som hyr ut sin utrustning till Gypsy Brewers eller Ghost Brewers som inte har ett eget bryggeri.
Ja, men jag har pratat med någon om det. Den stora utmaningen är logistiken. Du som är logistiker. Jag har ingen lastbrygga. Jag har inga lastutrymmen. Jag kan inte köra in helpallar. Allting ska gå via ett skjutparti med glas.
Ja.
Så att det är väl det som är utmaningen. Jag hade behövt få in IBC om jag skulle kunna göra det.
Men det däremot, alltså, IBC är en kubiktank.
Ja, men däremot så skulle man hitta någon som säger att man har ett bryggeri som skaffar tillstånd för att kunna bränna sprit. Mm. Och de kör
något som kallas för stripping runs. Det vill säga att de fixar den enklaste möjliga potstillen för inga pengar. Och bara drar igenom spriten så de får upp den till en 38%, 35%.
Mm.
Då får man något som kallas för low wines. Det hade jag kunnat omdeslöja. Men kör en öl i den här, det blir utmanande.
För en hel del bryggerier som faktiskt använder då kasserad öl som bas.
Och många skickar upp åt landet för att göra det.
Ja.
Men det där är logistikkostnaderna för höga. Alltså det går ju inte. Däremot så vet jag ju, mina vänner på bryggeriet har ju skaffat en liten panna som bränner om. Men då sen lagrar de i deras till ett fantastiskt destillat som inte får kallas whisky, men de har ju en produkt som är, det är som en bourbon som är helt underbar.
Mm-mm.
4 år gammal på ekfat. Men den får ju inte stå i whiskyhyllan.
Nej.
Den får ju stå bland övrig sprit.
Ja.
Men den finns på beställningsvara. Mm. Så att in och köp. Här är men däremot så skulle jag kunna hjälpa folk att bränna low wines. Men in med de här stora 2 kubikmeter öl. Det blir en utmaning.
Ja.
Det skulle man själv göra en liten batch för en specialkrog. Men inte annars så går det inte.
En Michelin-krog då. Jag har jobbat med Michelin.
Ja, knappt det ska jag säga.
Men vi går vidare för att inte fastna för mycket med allt de här glänsande, alla glänsande
detaljer. Men det är
välpolerad.
Ja, men den skiner ju och det är kopp. Var och det är rör och den ser helt fantastiskt ut.
Det är jävligt svårt att förmedla.
Men vi ska lägga upp en bild.
Ja.
Men jag tänker att det delvis tycker jag är lite konstverk.
Ja.
Och sen så det är klart att det är mycket funktioner också. Men som du sa att du har just nu inte ens utnyttjat de här 10 fönsterna då, som du har till förfogande.
Nej,
så att just nu så jobbar du bara med din ginbasket.
Ja, exakt.
Och din
whiskyhelmet.
Ja. Så att, och resultatet som vi har smakat av är ju rent fantastiskt redan nu. Och då har du 10 fönster till att gå på. Vad kan man göra med de här 10 fönsterna då?
Ja, men då blir det ju en renare produkt. Så då smakar det ju, det smakar ju mindre. Du får ju inte den här feta fyllepotten som jag vill ha. Så det är anledningen till att jag använder min potstill. Det är en del av alla detaljer, anledningen till att jag använder en ren potstill och inte kör plattor i den ginnen jag har idag, det är att jag vill ha den här feta, fylliga kroppen och min breda smakprofil i ginnen. Vill jag ha en mycket tajtare med högre toppar och ingen karaktär i botten, då kan jag köra plattor som väldigt många gör, och då får du en du får ut en bättre effektivitet i produktionen.
Mm.
Så du får ut en högre alkoholhalt på destillatet.
Ja.
Så du kan utvinna mycket mer av det du stoppar i.
Mm.
Men just nu så är det sekundärt för mig. Mm. Det som är absolut viktigast, det är att smak är A och O.
Mm.
Och jag maxar mitt recept så mycket som pannan och allting tillåter. För att det ska bli så jävlands gott som jag vill ha min in.
Jag tror ju precis det, att det finns ju så mycket, vi snackade om innan, att vi snackade med uppåt 100 ginproducenter i Sverige. Liksom. Ja. Att ha en bra produkt, det finns ett par till som har.
Mm.
Men att ha din unika smak, det är det som är. Liksom. Visst, du brandade givetvis med Barsebäck och lokalt allt det. Men det är din unika smak, det måste det som du...
Jag vill ju tro och hoppas det.
Man vill tro och hoppas det, precis som det är. Och vi hantverksbira är ju inte liksom någon form av proffs på gin, utan snarare tvärtom.
Ja, ja.
Men vi finner ju den här otroligt smakrik och len, även som bart.
Man håller på med smaken del.
Smaker är ju det som driver oss.
Precis.
Alltså det finns ju inte öl i sin... öl i formen som dryck är kanske inget som driver oss, utan smaken.
Precis.
Smakerna och kombinationen av smakerna är det som driver oss.
Ja. Och det är ju samma här med min, är ju att som jag sa tidigare, att den här produkten som du lyckas trycka igenom då, när den ändå inte utnyttjar hela den kapacitet, är ju väldigt välbalanserad. Väldigt bred, väldigt komplex.
Ja, men det är ju för att jag kör en pot still också. Och det är ett val jag har gjort. Och sen i framtida produkter kanske jag väljer att bygga en annan karaktär. Då kanske jag kör en kolonn eller dubbla kolonner. Jag har lite andra
jag har lite andra eventuella projekt i pipe med även andra i branschen. Så att det skulle kunna finnas möjligheter för andra
aktörer.
Och... Pannan skapar möjligheter och det är därför jag har ritat den som den är. Mm. Och sen ser ni att det är ju sensorer överallt.
Ja, jag har sett ett antal temperaturmätare.
Ja, just det. Jag har ju både analoga då och sen så har jag ju 8 eller 9 digitala sensorer. Och det är väl nog från min ölnörder i bakgrund att jag byggde nästan ett helt automatiserat bryggverk själv. Mm. Så jag har ju byggt en PLC då som jag kan...
Ja, för de som inte vet PLC.
Jag har byggt en styrenhet som bygger faktiskt på, det är inte jag som har programmerat, men jag har byggt på en hembryggarbas. Har jag byggt en Raspberry Pi med touchskärm och allt vad det innebär som styr så pannans effekt kan jag styra baserat på vilken temperatur output jag vill ha på den färdiga spriten. Så allting sker ju. Så jag gör ju allting sensoriskt, men för att undvika de felparametrar, så ölbryggning handlar om att hålla konsekvens. Mm. Du ska ha en rätt temperatur genom hela du ska ha den temperaturen du vill ha genom bryggprocessen. Du ska vara renlighet och men i brännerivärlden så innebär det att du ska ta dina cuts på rätt sätt och du ska ha koll på alkoholhalter, temperaturer och allt vad det innebär. För det får inte spotta ut för varm. Du får inte ha för varmt destillat som inte en kondensator till exempel kan klara av. Mm. För då får du det blir bara pannkaka av alltihop. Mm. Så att i den här enheten så har jag en kontrollpanel som jag kan följa alla parametrar med grafer. Och det är väl någonting som jag tycker är lite extra kul. Mm. och det tar inte någonting från hantverk utan snarare att det är bara för att jag ska få en överblick och kunna lära mig, för varje gång jag bränner så lär jag mig massa nya saker.
Mm. Nu är vi inne och touchar på ett rätt så intressant ämne, för vi har pratat väldigt många gånger med olika folk och så, vad är ett hantverk? Och när vi har pratat om hantverksöl, en del tycker, men har du vet ett automatiserat bryggverk där du trycker på en knapp, då är det inte hantverk längre, utan du ska skotta och dra och göra allting manuellt. Mm. Men hur är det där i termen hantverk vad gäller gin? Vad pratar man där? Har du någon koll på det? Nu vet vi att du gör ett hantverk här. Men hur är det i branschen i övrigt? Hantverksgin, finns det liksom en craft washing här också?
Ja, det finns det extremt. Det är många, utan att nämna namn, det är många som säger att de både plockar enbär och de bränner i Sverige och allt vad det innebär. Men om man lyfter på böckerna så är det långt ifrån sanningen. Men hantverk, ja, det är väl en omdebatterad fråga. Ja, det fuskas jättemycket i den här branschen. Och det är väldigt få som pratar om det. Eller rätt sagt ingen pratar om det. Jag köper min råsprit. Och vissa har synpunkter på att det inte är hantverk. Och det får man gärna ha. Men jag lägger inte så mycket värdering vid det. Utan det jag fokuserar på är att jag vill göra det som jag är bra på. Och det skapar smakupplevelse. Mm. Sen om jag är bäst på att bränna hembränt. Rätt. Ja. Eller om jag är bäst på att krydda soppan. Mm. Och jag tror att jag är bättre på att krydda soppan än att koka
alkohol.
Mm. Och det är därför jag fokuserar på det. Mm. Så hantverket för min del, det ligger i hur jag skapar smakupplevelserna. Hur jag gör det i min egen utrustning här hemma i huset. Mm. Hur jag tar mina cuts och hur jag bygger min smakprofil. Mm. Mm. Men det är en väldigt adekvat fråga som jag tror kommer pratas mer om i framtiden. Även i denna branschen.
Mm. Ja, för jag tänker att i ölbranschen så är den ju varit uppe länge. Ja. Men i destilleribranschen så kanske inte. Men inte har varit uppe riktigt lika länge än så länge.
Nej, men som sagt, det är vissa som säger att de plockar alla enbär själv.
Ja. Och det vet du att det är en utopi.
Ja,
Du får fram bo i enbärsskogen.
Då hade jag inte gjort... även med mina små volymer, då hade jag inte gjort någonting.
Nej, men sen är definitionen, är det som är hantverket? Alltså att du själv ska förse
dig själv. Det är ju ren och skär lugn.
Ja, men, jag menar det. Det är ju inte det att du kanske ska förse dig själv med alla råvaror. För i princip är ju ingen hantverkare. Det är ingen som gör sin egen malt. Ingen som gör sin egen gäst. Utan du är ju en förvaltare, en förädlare av någon form av produkt. Eller någon form av ekologisk producerad produkt. Som du tar till nästa steg. Jag tänker oftast kring hantverkare att man har fokus på produkten och kvaliteten på produkten. Det är det som är det allenarådande.
Ja.
Inte den kommersiella aspekten direkt. Alltså att du tänker inte bara på volym och vinst. Utan att här fokuserar du först på produkt och resultat av produkten.
Ja.
Det är i min värld lite grann kanske definitionen av hantverk. Och har det fokuset, ja, då får du en helt annan process på plats. Då är det inte bara att vinstmaximera. Utan då är det att faktiskt ta tillvara på råmaterialet. Göra det bästa av det. Och att förädla någonting utifrån din egen vision.
Just det. Ja, nej, men, alltså, kallar vi inte smakutvecklare eller vad som helst. Hembrännare var ju mest för att det är skull, men vi har bränner hemma. Mm. Men det är många som har som sagt har synpunkter på att jag inte kokar med, eller folk. Det är en handfull max som kokar sin egen sprit i Sverige.
Mm.
Vissa gör det jättebra.
Mm.
Och vissa gör det mindre bra. Mm. Jag har valt att inte ens alltså, gå in på det spåret. För att det skulle jag aldrig bli bra.
Nej.
Om jag skulle gjort det själv.
Nej.
Jag får fokusera på det som jag är som sagt stark på. Och det är smakutveckling.
Mm.
Det, om jag, då, inte, jag ska inte säga själv det. Men det är vad andra kanske tycker. Men det som jag brinner för, det är smakutveckling.
Men det är det som räcker tillbaka den tidigare diskussionen om kockar.
Ja.
Alltså en kock föder inte upp sin egen kreatur.
Nej.
Föder inte upp sin egen spannmål. Föder inte upp sina egna grönsaker. Utan förädlar ju.
Men exakt.
De här naturresurserna som man kan tillgodose sig av. Och sen gör man det på ett ekologiskt och ett klimatvänligt sätt.
Spitkock, kan jag kalla mig.
Ja, men hantverket kommer ju av att du förädlar en produkt till någonting annat.
Ja, men det finns
något unikt.
Ja, men det finns ju ingen som skulle ifrågasätta en kock för att inte bedriva ett hantverk genom, eftersom den inte odlar sin egen majs. Eller gris.
Men det är samma lite grann diskussion. Jag var
absolut, absolut.
Du säger att okej, jag gör inte min egen råsprit. Nej, men det är ju en grundförutsättning in i produktionen. Alltså, du skulle kunna likvärda det med en råvara in i en matproduktion. Då, eller
ja.
En
kock. Men sen har vi Tevsjö.
Vad hade vi?
Tevsjö är ett destilleri uppe. Det är ju väldigt många som bränner hos Tevsjö som kan inte prata om det. fantastiskt duktiga. Jag är jättebra råsprit från grunden. Mm. Och de är jätteduktiga på att brygga eller göra sprit på andras recept.
Mm.
Vi har Brandstar Alliance gör sin sprit där liksom. Och det är de, herregud, de tar upp mot 1500 spänn som man ska ge in. Fantastiskt duktiga. Gotland Spirits gör sin egen råsprit. Också jättebra. Men de är ju jätteduktiga på det. De kommer ju från den bakgrunden.
Mm.
Men det är få som är riktigt, riktigt bra på det.
Mm.
Och det är en stor eloge till dem.
Mm, verkligen.
Men som sagt, herregud. Sitter jag i en by på den skånska slätta och 25 kvadratmeter. Det är ju, jag får ju anpassa mig efter de förutsättningar som finns i min tillvaro.
Och all eloge till alla hantverkare som vi ändå kallar Barsebäcks bränneri här. För att utan den mångfalden så hade det varit så otroligt mycket plattare i Sverige.
Ja.
Och det är så många sådana som du, Fredrik, som ändå lyfter upp det här hantverket och smaksensationerna som vi har i Sverige. Vad är det? Öl, gin, whatever. Det kommer mycket sidemakare.
Absolut.
Det kommer otroligt mycket smaksensationer i det här lilla sketlandet som Sverige är.
Mm. Och är det någon sidemakare som känner att jag vill bli av med cider som är gammal som inte kan, då kan de ha raset med mig och så kan vi göra kalvados tillsammans.
Mm. Mm. Ooh,
eller ja, det låter
spännande.
Äppelsprit.
Ja,
det var kul.
Det får inte heta kalvados då kanske.
Nej. Bassebäckdoss.
Har vi någonting vi liksom vill på något sätt avsluta med? Nu har vi förvisso hällt upp en ny hantverksbira här från Craft Core Brewing, en IPA från Berlin. Finns inte att få tag i Sverige på något sätt, absolut inte. Du verkar lite sugen här. Deras logo är ju fucking good beer. Inget mer, inget mindre.
Vi får se om de går att få tag i Sverige framöver. Mm. Men den här var lite ljusigare än vad de andra var.
Simcoe.
Ja, det är mycket möjligt. Det är,
jag skulle säga Idaho 7 på den här.
Idaho 7 kanske.
Ja, men det står Simcoe.
Idaho 7 var ju en av de humlesorterna som fredagsölen innehöll idag från Television Brewing. Ja. Hantverksbyrå har ju Television Week den här veckan. Och du, Fredrik, kommer få träffa din namne Fredrik från, som brygger allting på Television Brewing imorgon.
Ja, men gud vad trevligt.
Jävligt trevligt ska det säga. Nu kommer det här avsnittet sändas jävligt mycket senare förmodligen. Ja. Men shit happens.
Men det är så.
Ja, trevligt
det blir ändå. Det blir ändå historia.
Han har ju sin devis att jakten på den perfekta IPA.
Oj, han också.
Han också. Fredrik.
Ja.
Bärsebäcks bränneri, ja. Vad vill vi säga innan vi slutar? Förutom då givetvis att utvärderingsperioden är december till februari.
Februari.
Ja, exakt. That's the shit.
Nej, men jag skulle säga så här att låt cocktailen få lyftas i samhället. Inte i vardagen skulle jag säga, men låt cocktailen få lyftas och såklart prova Bärsebäcks gin. Och prova den rent. För det kommer vara någonting nytt för er.
Jag skulle säga, låt inte liksom cocktailen lyftas i liksom finrummet, utan mer, inte i vardagsrummet, det låter fel, men på något sätt i det här att
avdramatisera cocktailen.
Ja, ta inte bara och trycka upp en flaska prosecco som är så populärt, eller kava, utan testa och blanda då prosecco med kava. Med lite gin och som du sa, lite citron kanske.
Och lite sockerlag så får du en fresh 75.
Och that's it. Det är inte svårare än så. De här gubbarna på YouTube som gör massa drinkar och ser flashigt ut. Och vad fan, det är inte svårare än så.
Nej. Och ni kan pre-batcha det mesta.
Det fina pre-batcha?
Med, ja, det fina med sprit är att den är så stark. Så du kan nästan allting kan du förbereda. Och den kan hålla i månader.
Freebatch eller
freebase.
Ja, det är mer för freebase än pre-batch.
Ja, det beror på vad du menar med freebase.
Ja. Men jag tycker vi tar en riktigt trevlig skål.
Jag har en liten kommentar att säga.
Du har givetvis något sista ord du ska ha med.
Nej, Johan. Inte sista. Men jag kan säga bara att min egen personliga resa här är att som med mycket kvalitativ sprit som man har provat över tiden, så är det ju en helt annan experience när man går in på högkvalitativ sprit. Och jag kan säga bara det jag upplevt av Bärsebäcks bränneri hittills är lite blown away faktiskt. Mm. Tycker det är fantastiskt bra gin.
Det går inte riktigt att jämföra med gin alltså, som du känner gin. Alltså, du känner gin som Gordon. Du känner gin som Beefeater. Du kanske känner gin för vissa som något svenskt hantverksgin. Men det är något helt annat. Gin är inte gin.
Nej.
Gin är något så mycket mer i gin.
Så att om man lyssnar så här långt så måste man bara gå in och testa.
Ja.
För att det är en annan typ av upplevelse.
Det är nog inte så många som har lyssnat så här långt i och för sig. Men de som är entusiaster som vi, de kanske har en kvar.
Ja.
Vem vet? Fredrik, sista ordet.
Ja, men gå in och följ mig på Instagram. Och tusende följare kan ju få någonting kul hemskickat från merchavdelningen.
Något riktigt fett, tror jag.
Ja, något riktigt fett. Ni får en tisha och en kepa.
Ja, du behöver inte lova vad det är. Det kanske till och med är något bonusgrej som kommer med där.
Ja, kanske det. Ja,
kanske.
Ja.
Och vi kan få ett kort på hantverksbira.
Ja,
ihop med Fredrik.
Ja.
Och destillatmaskinen, eller poststillen, eller vad kallar jag för?
Pannan.
Innan vi frikar allt för mycket så tackar hantverksbira för sig. Och det var ett jävligt trevligt, Fredrik. Verkligen. En high five på den.
Ja, jag har många glas en gång.
Tack för en underbar kväll.
Tack själv.
Cheers.